och välkommen till Excitech-podden. En podcast med oss från Excitech där du träffar partners, medarbetare och ibland kunder till oss på Excitech. Excitech är Nordens största Visma-partner och även din partner för alla möjliga digitala system och lösningar. Men idag ska vi inte prata så mycket om digitala system och lösningar, tror jag. Utan vi har en speciell gäst, en nykomling i Excitech-världen och framförallt i det som vi kallar för Excitech Ski Team. Så jag säger välkommen till Excitech-podden till Claes Nilsson.
Ja, tack. Tjena.
Snyggt. Härligt. Hur känns det att... Har du lärt dig liksom att stava till Excitech och uttala företagsnamnet och sådana bitar än?
Ja, jo, men det har jag. Jag skriver det ganska många gånger nu. Så att, men det är lite knepigt. Man måste tänka till lite grann. Men nu har jag ganska bra koll, tror jag. Så att...
Ja, det låter bra. Jag kan, så här, för det vet jag inte hur många av lyssnarna som vet det heller, men vi har ju ett företagsnamn som stavas EXSITEC, och det är då från början hette bolaget Exciting Site Technologies AB, riktigt spänstigt sådär. Men då blev det en förkortning av det som ledde fram till Excitech, men som också är ganska så stökigt att stava ibland, eftersom att om man tänker att det betyder någonting med exciting så blir det ju ett stavfel då, kan man säga. Men du, Claes, det var jag gjorde en snygg utsvärmning ändå. Du är ny i Excitech Ski Team och har tagit rollen som vadå? Du kan få presentera.
Ja, precis. Ja, men förutom att jag är åkare så ska jag vara team director. Så framförallt så, men tillsammans med Nikla som grundat teamet och äger teamet. Och tidigare var det team director, så ska jag ta vissa roller där, och han fortsätter som sportchef. Och team director så... kan man göra lite olika saker. Jag har ju varit det i princip tidigare med Igne som jag åkte för och var med och startade upp från början och kurira lite grann. Inte sista året då, men tidigare där. Så jag har lite erfarenhet av det. Och det jag och Niklas har pratat om, det är framförallt den här sportsliga biten. Alltså kring upplägget, kring tävlingar och... men så här vallning och testning och få det så bra som möjligt för hela teamet och prestera på tävlingar. Och sen tillsammans med Niklas diskutera lite grann vilka åkare vi ska ha i laget och så här, vilka som kan vara aktuella och sådär. Men där kanske Niklas roll kom in lite mer, typ så här, om det är en avtal mellan åkare och den biten, det är som mer Niklas roll där då. Också eftersom jag är ju åkare också, så det är även Niklas i Frey också då. Men, så, men han är ändå som det är ändå hans team i grunden så, där. Så att vissa frågor har han kanske lite mer att säga till om där och sen, men just den här sportsliga biten, just den med upplägg kring hur vi ska få fram de bästa skidorna och vad vi ska satsa på också. Med det finns ju inte obegränsat med pengar i ett sånt här mindre team. Och ska man satsa mycket på att vara på sommarsäsongen och vara på rullskidtävlingar och läger och sånt där som är ganska roligt. Och det är också bra för att bygga kapacitet och form och bygga teamet och sånt där. Men vi har som gått in där och sett att vi behöver verkligen fokusera på att göra en bra satsning kring de här stora loppen. Och där har vi som lagt krutet nu. Och där har väl jag varit med och bestämt lite grann.
Jag förstår. Och jag tänker så här, om man backar bandet bara lite grann. Så här, för de som är vana med att lyssna på en podcast om digitala hjälpmedel i vardagen. Du har hållit på ganska länge med åkt skidor och sådär. Men vad, så här, om du skulle presentera dig superkort ur det perspektivet, vem är Claes då?
Jag har, ja, om man ska ta en kort version så är jag långloppsåkare som satsar i den här gruppen Ski Classics som består av 12-13 lopp runt om i, ja, men, Alperna och Sverige och Norge. Och där Vasaloppet är kanske det största, eller som är det största loppet. Och där är väl min främsta merit att jag var i femma 2020.
Och sen, det är otroligt bra.
Ja, tack för det. Sen hoppas jag att man kan förbättra det där också. Jag är lite less att det är att det kommer upp ibland en dag som så här, det är något så här, man vill som inte, det är lite, man vill ha lite nyare meriter som man pratar om det så här. Ja, men så har jag även vunnit det här Nordenskiöldsloppet som är världens längsta skidlopp, som är, ja, 22 mil. 2021 vann jag det. Så att, men ja, och sen förutom skidor så har jag har tre barn och har varit med och grundat Nordsport som är en webbutik, en sportbutik på nätet som jag nu har sålt stora delar av det. Så.
Men, just det. Ja. Ja, men det låter ju bra. Då har vi en ändå koppling till det som vi på Excitec pysslar med i vår vardag. Vi håller ju också på med e-handel då till exempel. Mm. Men inte så mycket med att driva själva butikerna utan förstås hjälpa till med den tekniska implementationen och de bitarna. Och jag tror de flesta kan gissa, men du är norröverifrån.
Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, det gick inte in så mycket. Nej, jag är från Skellefteå i Västerbotten. Mm. Jag har ett ganska känt hockeylag, Skellefteå AIK, som har vunnit SM-guld. Ja, nu är det ett tag sedan då, men 12-13 sådär, så att, eller 13-14 var det kanske, ja. Men ja, precis, så att vi har ju ändå, vi tycker fortfarande att vi bor som i Mellansverige. Det är ju ganska långt norrut härifrån. det är typ 60-50 mil upp till Kiruna, alltså därifrån är väl 20 mil till, så att det är långt. Vi är fortfarande mycket land ovanför här också.
Ja, jo, men det är faktiskt sant. Jag har ganska bra koll. Jag har ju mina svärföräldrar bor i Piteå.
Okej, okay. Ja, det är väldigt bra.
Och därifrån vet jag att jag har ganska precis 100 mil från Linköping. Ja. Jag sitter här.
Ja.
Så med ditt perspektiv där, alltså, då är du nästan i lite längre än
Precis. Ja.
Men härligt. Låt oss prata lite grann om du kommer in i ett team som består av hur många åkare är ni nu? Är det 6 stycken åkare?
Nej, vi är nog precis. Jag tror vi är nu vi 7 åkare som är klara. Så att vi har ju lite olika. Ett sånt här mindre lag behöver man ju alltid hitta. Det är som flera delar som är viktiga, förutom att man ska, ja, en del åkare kanske man kollar att de är duktiga just på åka skidor, eller det är en stor del. Exakt. Men det kan ibland behövas man behöver få in personer som bidrar med andra saker. Alltså de kan vara duktiga på åka skidor, men det kan även vara andra saker som är väldigt viktigt också för att kunna, ja, men, hjälpa till med laget och sådär och vissa saker och sådär. Så att, vi är två tjejer som är klara. Emma Ivarsson och Frida Hallqvist. Och sen har vi en norrman som var väldigt duktig förra året som både jag och Niklas då, tror väldigt mycket på. Einar Kalland Olsen som åkte Ski Classics först. Det var hans första år förra året.
Jo, och han fick vi ju nöjet att följa ordentligt. Han syntes ju till och med i tv.
Ja, jo. Jo, men han var topp 20 många gånger och var med någon utbrytning där. Och så här, jag åkte ju många av lopp, eller jag åkte ju förra året. Jag åkte inte alla lopp, men många lopp. Och jag la ju som märke till han också, att det känns som att han har bra kapacitet. Och sen Gabriel Strid som jag också tror mycket på, som är, har verkligen framtiden för sig, som jag tror kan ta ett kliv med. Han verkar träna väldigt bra nu. Och sen är det Jakob och Niklas som har varit med ett tag, Jakob Karlsson.
Mm. Ja, men de har ju varit med i sen teamet startades.
Precis.
Båda två.
Exakt. Mm. Och sen har vi även Linus Jansson som är med i laget.
Det är en nykomling, va?
Ja, precis. Exakt. Och han kommer också vara med och hjälpa till lite med så här materialgrejer. Förutom att vara åkare så kommer han vara med och hjälpa till lite med skidtestning och lite med ballning och sånt där också. Så han har också en liten extra roll. Sådär.
Mm. Ja, men det var kanske där du också kunde vara inne och nämna lite grann att vissa har de kanske inte bara ska vara topp 20 i
loppet. Nej, precis.
De har andra egenskaper som kan vara
exakt
guldvärda längs vägen.
Precis, precis. Och det är lite som man måste tänka i ett sånt här mindre lag då.
Vad har du fått för uppfattning? För ganska många av de här är ju kända för oss som har följt laget sedan tidigare. Liksom. Men finns det någon, känner du själv att det finns någon röd tråd i laget? Liksom? Kan du känna liksom att vad verkar det vara för typ av gäng?
Ja, nej, men jag känner ju inte alla så här jättebra, men av alla jag har ju stött på och pratat med de flesta ute på tävlingar och sådär, och så ja, men alla är ju trevliga personer i alla fall, och det är ju ganska viktigt när man ska resa runt i, ja, men bo tight och resa runt sådär, så det är ändå en viktig del. Och sen är det givetvis ja, men alla är duktiga och brinner för skidor och vill framåt och sådär. Jag tror ingen far runt bara för att ha roligt, utan att försöka prestera och vill, alltså att laget ska åka så bra som möjligt. Så att känslan är väl att det är så här ett bra gäng med bra lagspelare som verkligen vill bidra tillsammans. Linus där som har kommit in sent har ju varit med förut också lite grann med, alltså med mig, med Kurira som jag hade tidigare. Så var han med och hjälpte till lite grann och sådär. Så han har ju bra koll. Och, ja, men nu senast i söndag körde vi en tävling här i Skellefteå, då kom han hit och var med faktiskt. Så att han har bra koll på också. Så här. Men jag tror att det känns som att det är en bra sammansättning.
Ja, det ska bli spännande att följa. Om man fokuserar lite på dig då. Hur ser dina ambitioner ut inför säsongen som kommer? Har träningen gått bra?
Ja, alltså det har ju varit lite... Jag har fått ställa om lite grann. Alltså det har varit väldigt intensivt för mig sen förra säsongen. Alltså det var mycket med andra projekt också. Så där. Men jag har inte velat... Jag har verkligen inte velat att träningen ska bara bli, se likadan ut, men bli lite mindre. För det har blivit lite mindre mängd faktiskt träning för mig. Men jag tränar väldigt bra, eller väldigt stabila år. Flera år i rad nu. Så då kände jag att jag ville göra lite annorlunda nu under, ja, men typ framförallt från mitten av sommaren, så juli och augusti, jag har haft lite mindre tid att träna. Och då har jag verkligen försökt fokusera på att göra det bästa av det. Och då har jag gått som in för att försöka förbättra min stakning uppför. För det är ju så väldigt många lopp som avgörs uppför. Och där kände jag att jag... Det är klart det är mycket så här syreupptagning som man kanske inte kan påverka jättemycket. Jag är 37 år nu och det brukar inte hända jättemycket med den när man är lite äldre. Men man vill ju definitivt inte tappa den. Och sen tror jag att med specifik träning, alltså så här, stakar man mycket uppför så blir man ofta bättre på det. Alltså det känns bättre. Så jag har ett rullskidband hemma, så jag har kört väldigt många sådana pass. Alltså staka brant, lite brantare än vi ofta åker på loppen. Men mer för att överdriva så att backarna känns inte lika tuffa. Och sen även nu under hösten, alltså från september, har jag liksom kunnat träna, ja, men ganska bra och normalt igen. Det var framförallt juli och augusti som har blivit lite mindre. Det hade mycket med familjen och en del andra projekt som gjorde att jag var tvungen att träna lite mindre. Men den träning jag gjorde i juli-augusti med så mycket träning uppför har också gjort att jag kunde träna de intervallpasset tidigare jag kört på, ja, men det här bandet, att jag lättare kunde kört brant där utan att bli för sliten. För tidigare upplevde jag att jag blev nästan för sliten när jag körde så mycket stakning så brant hela tiden.
Just det.
Eller jag kunde inte göra det utan att det varit för tufft muskulärt. Men nu är jag som förberedd för det. Så nu har jag kört på en del och det känns ganska bra där. Så att jag har ändrat lite grann i upplägget för att försöka få... Jag vill ju få en förbättring mot för tidigare. Så att jag skulle verkligen vilja... Ja, jag är inte nöjd med så här, alltså, de resultat jag har sista två åren. Typ. Så där. Jag har haft något någon liten så här, ja, men jag var för två år som var sexa i Tartu maraton så det var ju ett bra lopp, men jag skulle att det var fler lopp där man var topp 10 och kände att man kunde vara med så.
Just det. Så och det samtidigt har väl det känns som att konkurrensen har väl höjts också.
Ja, kanske. Alltså jag vet inte. Jag
det är lätt att säga kanske så.
Ja, precis. Jag tycker alla pratar om det där hela tiden. Så alla pratar om i alla tider hela tiden. Så att, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte det kom ju åkare och det går åkare. Så att jag vet inte. Det är klart, det blir ju... Alla tränar ju tufft nu. Det är väl det jag känner att... Kanske inte att det kommer så mycket nya. Ja, det gör det ju också, men... Att det känns som det kanske mentaliteten har blivit lite mer att det är fler som kör riktigt hårt. Så då blir toppen också bättre. Men annars så tycker jag att det är ganska likvärdigt från typ så här 2017-18 sen dess, eller 2016-17, sen dess har det varit ganska hög nivå hela tiden. Och, jag har ju ändå gjort fler toppplaceringar sista 3 åren än jag gjorde innan. Så för mig känns det ändå som att det sämre konkurrens.
Nej, det är ju helt fantastiskt. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Och det är nästan rubriken på hela avsnittet. Alltså, det har aldrig varit lättare.
Nej, precis. Jo. Nej, men,
konkurrensen.
Nej, men, jo, precis. Det man känner av det är att det är, alltså, åker man lite dåligt nu så kan man åka... Alltså man kan kolla resultatlistan och känna att det är sjukt många som är... Alltså det är inte så många lopp som det är så här luftigt i resultatlistan. Alltså är det från topp 25 så är det väldigt tajt. Alltså. Eller från topp 30 är det tajt. Och det kan vara ganska duktiga åkare som kan halka ner en bit. Så sanningen är att det har nog blivit tufft ändå. Alltså det är så många som kör hårt. Och sen har man ju som försökt haka på den träningen själv också. Och så där. Så att man är som bara så inställd på... Det är ju det som är lite svårt ibland, att när det blir en sån miljö då hamnar man ju i den själv också. Hade det inte varit en sån miljö där alla kör så hårt, då kanske man inte själv hade gjort det heller. Så att det är precis som i Skellefteå brukar säga, att det blir lika svårt att komma med i A-laget i fotboll här i stan som i hockeyn för de som bor här. Fast fotbollen håller ju, de försöker ta sig upp i superettan nu, men det är ju är inte alls så hög nivå på fotbollen som det är i hockeyn. Men de som är här har ju som de förutsättningar som finns här i stan. Så att om man ska satsa på fotboll så har de inte kunskapen och det finns inte de sparringarna, de tränarna. Så att med hockeyn följer man som var med och sen går det bra där, då är det helt plötsligt med i ett ganska bra SHL-lag om det går vägen. Då.
Precis, du är på toppen ifall du presterar i din hemmiljö. Eller man
ska säga. Precis, exakt. Och det är lite så känner jag också, att hade man fått teleportera tillbaka sig till 2012 så tror jag, alltså, det hade varit, alltså, med sin samma kapacitet som man nu, hade varit lättare att vara högre upp med de kunskapen som man har nu. Men där och då kanske det är en annan sak om man hade levt, eller jag levde ju då. Men hade man varit i samma såhär, hade haft samma förutsättningar, då är det ändå så här. Det är lätt att man hamnar i andra miljöer. Men man känner att framförallt tycker jag att det händer jättemycket i Ski Classic från 2010 fram till typ 2015-16. Där var det som från att det var i... de var väldigt duktiga. Alltså de bästa åkarna där var ju fortfarande de som hade kunnat vinna nu. Alltså de bästa åkarna var väldigt bra, men det var ju mycket färre. Det var lite mer så här, lite tunnare såklart. Men sen kom det in väldigt många, de här Kjölstad, John Christian Dahl, flera riktigt duktiga så här världscupåkare som började satsa ordentligt och hade talang på långlopp också.
Just det. Så att, ja, och sen, det känns ju också som att produkterna har blivit större. Det, nu i Sverige såg vi väl det kanske absolut mest tydligast efter inträdet i SVT och sådär. Det tror jag har blivit liksom mycket kändare för gemene man att
kampen finns, exakt. Och sådär. Men, jo, precis.
Men det hade nog hänt ganska mycket med det sportsliga innan dess också.
Ja, precis.
Exakt. Vi på Excitec hade ju lite grann en koppling till loppet genom den förra huvudsponsorn, Visma då.
Ja.
Så det var väl våra första kopplingar egentligen innan, det var nog innan Niklas också egentligen satsade fullt ut med att, jag tror vår vd var nere och åkte Marcia Longa till exempel tillsammans med Visma och sådär, och då började det liksom väckas lite grann ett intresse för det, och sen så har ju förstås i vår värld det blivit mycket mer snack
ja.
om långloppen efter att
precis. Man ska bara hoppas att man fick följa med den här, ja, men det är det jag tycker lite ibland man inte riktigt ser, att det hänger med när man ser, alltså man ser hur mycket pengar som finns i Ski Classics och hur många som kan leva på skidåkningen. För det har blivit så mycket fler som ser, ja, men sändningarna och följer på SVT och den biten. Men man ser fortfarande att typ, jag vet att 2015 där var det nästan nog så mycket pengar bland topplagen i Ski Classics. Att det kanske håller på att komma tillbaka nu lite grann, men det var som en, det vart som en sämre period ett tag där. Och nu hoppas man verkligen att det kommer tillbaka, så att det blir fler, ja, men företag som Excitec och så här, som upptäcker fördelen och kunna synas med, ja, med Ski Classics och långloppskuppen och sådär. För att man skulle vilja att skidorna gick lite mer mot, ja, men cykel och alltså att det var ännu mer professionellt. Det är nog många som inte kan heltidssatsa på skidor som det är nu, som ändå är ganska högt upp i resultatlistorna i Ski Classics. Och där tror jag ändå Sverige har kommit längre än Norge, känns det som. Att i Norge så känns det som att det är ganska stor skillnad fortfarande mellan traditionell skidåkning och långloppen.
Ja. Så att, ja, men intressant. Det där är ju en... när man följer cykeln så är ju det någonting som... Det känns som att de har nött på under så många år med, och man har lärt sin publik också vad det innebär att tävla på det sättet. Nu är det ju väldigt likt egentligen för de som kanske inte är van att se så mycket skidor, så är ju det här är ju en väldigt lik produktion egentligen mot cykeltävlingarna. Men där, om man så här, från mitt perspektiv så tycker jag väl att den stora skillnaden är väl fortfarande att cykelåkningen har ju framförallt den här variationen mer i vart loppen avgörs.
Liksom, ja, precis.
Som är mer tydligt, och att man verkligen, det finns en stjärna inom verkligen alla typer. Så här, man vet till exempel, så här, blir det en spurt, ja, men då är det vissa som definitivt kan vinna, andra kan inte vinna.
Nej.
Jag tycker ändå så här att Ski Classics har gjort väldigt spännande satsningar de senaste åren med de här, ska inte säga freak-tävlingarna, men när man liksom gör en jättelång uppförsbacke bara till exempel. Och jag tror ju verkligen att det kan ju vara en sån sak som gör att det blir spännande. Sen en sak som jag skulle tycka var jättespännande att se, nu vet jag hur slitsamt det är att åka skidor, men det är ju också den här grejen som finns inom cykeln där man tävlar över flera dagar också.
Ja, precis. Ja, men det håller jag med om.
Med tidsavstånd och allt vad det innebär då. Hade varit häftigt.
Jo, sen är det klart det är svårt. Alltså cykel är ju så oerhört mycket större sport än skidor också. Så är det ju bara. Det är fler länder med och den biten. Men man skulle bara vilja att det här, när det är så många ändå som man ser siffrorna på, hur många som ser SVT och Vinterstudion. Och sen, ja, men vet man bara, jag kollar statistik, hur många som ser på SHL i hockey. Ja, men i min stad Skellefteå i hockey hur stort som helst.
Ja.
Och alla där tjänar ju väldigt bra. Alltså, de kan ju verkligen leva på det. Men sen i skidor är det helt annorlunda. Och ja, men där ser man ju att man skulle vilja att det fanns en mer koppling där. Mm. Att hur många som verkligen är ja, genuint intresserade av att kolla på skidor. Och att det blev lite mer pengar där också. För det skulle utveckla. Jag är helt övertygad om att det är det som skulle verkligen ta sporten till nästa nivå. Att det var fler som hade kunnat satsa ordentligt. För jag vet att det är många som jag ändå håller på ganska länge. Jag är ju 37 nu, men jag har gjort ganska mycket saker på sidan om också. Mm. Som, förutom alltså, ekonomiskt är det att man får en man kanske inte tappar intresset på samma sätt och inte känner samma stress. Att man, jag tror många känner den här stressen att de inte lever så bra på skidorna och behöver göra mycket annat. Och sen att de känner att många andra går framåt i livet, men de är som kvar lite grann.
Just det.
Och är de inte topp och de kanske ligger kring 15-20 som bäst på tävlingar, då känner de till slut att ah, men nu. Men jag tror hade de haft lite mer ekonomi utav det, så hade de vågat satsa längre, och då hade kanske flera av dem kunnat höja sig till en topp 10-nivå, och det tror jag hade varit sjukt bra för sporten, och det är där man verkligen skulle komma. Sen tycker jag också det är roligt att alltså, Ski Classics gör verkligen många, alltså David på Ski Classics och försökt få, alltså de gör ju det de kan för att höja intresset och den biten och sådär. Sen skulle jag gärna säga att ibland tycker jag att det blir, det kom många spektakulära tävlingar, att man tappar ibland ja, men såna här klassiska lopp som ändå inte alltid var extrema, som det finns i cykel också, alltså etapper som är platta också, och det är inte bara, nu som Vasaloppet, ett av de sista loppen som avgörs där det inte är en backe i slutet. Och jag som gillar mig lite, jag gillar ju kuperat också, men jag säger vars jag har åkt som bäst, och är ju inte när det är en lång backe i slutet. Det är lite synd när det blir så här, man börjar räkna på loppen och sen är det typ två lopp på säsongen som inte avgörs med en backe. Om man inte, att man kan vara mer en sån åkare utan det bästa sirup. Alltså nu är det, som, det blir lite som traditionell skidåkning, att det blir ja, men det är sirup, man kan kolla vilka som har högst siruptag, och det är de förmodligen som kommer att vara med längst. Så att,
det är de som kan kliva över backen liksom, och
ja, precis.
Ha något kvar.
Ja, exakt. Så man skulle gärna vilja att man fick in någon fler. Det var, jag tyckte det var kul med Tartu som fanns med för något år sedan. Och sen försvann ju den.
Just det.
Och jag förstår att det är många saker som spelar in på olika lopp. Så där. Men nu när man lägger till också loppa, att man inte försöker att få in. Ja, men som nu när jag var i Reista och Senja där, så tycker jag att det, blir, det var ju spektakulära lopp. Det blir två lopp i rad som är väldigt så här upp för
så ja, att, det såg ut som en mardröm för alltså mina meriter från i vintras som jag känner själv att det gick riktigt bra, då lyckades jag stakade Vasan för andra gången, och första gången så nådde jag halvvägs upp i Risbergsbacken innan jag tyckte att det var helt slut. I år så kom jag till Evertsberg som var det
ja,
slut,
men det är, ja men det är riktigt bra ändå.
Ja, men det är kul. Jag kommer att stå på startlinjen även i år, har jag tänkt.
Ja.
Får vi se då. Det är ju enkelt nu att säga att jag ska träna. Men,
ja.
Men jag ska göra mitt bästa, tänker jag.
Ja.
Du, jag tänker så här, som en, det ska bli så himla kul att följa teamet i vinter, och jag hoppas att vi kanske inte gör ett helt avsnitt till, men det hade ju varit kul att göra någon check-in här lite längre fram och se när tävlingarna kanske har dragit igång och man har se hur det går för gänget. Men bara liksom som en liten avslutning så tycker jag att det skulle vara kul att bara så här ta några snabba frågor så där inför så här, ja, men som handlar om dig och åkningen. Jag tar några på uppstuds så får vi se.
Ja,
men liksom, vi har en säsong som kommer. Vilken tävling ser du mest fram emot? Vilken är din favorit?
Ja, alltså för något år sedan hade jag sagt Marcialonga, men det har mer och mer gått över till Vasaloppet faktiskt. Eftersom det där jag känner att jag kanske har störst möjlighet att vara högt upp, och att det är den som betyder mest.
Just det.
Så att jag säger Vasaloppet.
Ja, alltså. Har du någon sån här hemlig favorit, så här, att det där loppet är härligt som om man ska åka ett lopp som inte är kanske något av de här, det är väl de två största loppen, Marcello.
Ja, precis. Alltså jag gillar ju La Diagonella i Schweiz. Det har oftast gått bra. Förra året missade lite grann där, men annars har det, jag gillar miljöerna och det är väldigt fint där. Där tycker man borde kunna, det är tips att åka där.
Snyggt. Vad käkar du kvällen innan ett långlopp?
Faktiskt inte något jättespeciellt. Alltså, jag brukar inte vilja äta för sent. Det är det jag brukar tänka på. Att man inte går och lägger sig så här proppmätt. Men jag brukar typ äta ganska normalt. Kanske något typ någon ris och något enkelt. Alltså, jag är inte jättebrydd faktiskt. Det är inte. Och sen kanske något mer, ja men dagen innan är lite så här känsligt. Två dagar innan kanske jag typ tryckt lite glass eller någonting. Någonting sånt. Men dagen innan, jag vet att en del, många norrmän är väldigt bra på att trycka godis och glass och sånt där dagen innan. Men jag brukar ta det lite lugnare där. Men annars är det typ vanlig mat.
Ris och kyckling brukar jag köra.
Tycker jag. Ja, men det är bra. Det håller jag med om. Om det finns ris och pesto brukar kunna bli ute i Alperna. Då. Så här enkelt.
Ja, det är bra. Drömresultat för teamet i vinter då? Vad skulle du säga? Vad är det om allt faller på plats? Vad kan vi drömma om?
Nej, men det är väl typ att Frida på damsidan kliv in och visa att hon är grym och blir på pallen på något lopp. Och Einar tar steget som vi hoppas på och kan vara topp 10 flera tävlingar och kanske kan kliva på pallen. Och sen strida att han skulle, jag har hört lite så här tankar om att han kanske ska åka lite för gröna tröjan. Och ja, men även att han
skulle kunna sprinttröjan för dem.
Ja, precis.
Snabb rackare.
Exakt. Nej, men sen tror jag att han verkligen skulle kunna gå in och vara topp 15 på en del tävlingar. Alltså man, några topp 20 och några, ja men liksom Einar var förra året, skulle vara jättekul. Och sen att alla andra förbättras mot för tidigare, tänker jag. Att det är väldigt bra. Och sen själv hoppas jag att jag kan, ja, men jag ska gärna vara topp 10 några gånger i alla fall.
Ja, men kul. Vi ser fram emot det. Jag tror att vi får... Vi har ju ett kontrakt med våra lyssnare här. Och vi har precis klivit över 30 minuter här. Så jag passar på att säga ett stort tack och ett stort lycka till dig och till teamet. Som sagt, vi gör jättegärna någon liten check-in här vad det lider framåt. Men för idag så känns det här som ett jättespännande avsnitt och kul att du ville vara med.
Ja, men tack, det var jättekul. Jättekul att vara med.
Grymt, tack ska du ha.
Ja, men du, tack, vi hörs.
Ja.
Hej.